Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Och här skulle jag nog säga att jag står fast vid att det var sentimentalt, för att den beskrev sex som en form av älskog. Om ni förstår distinktionen jag far efter. Att det fanns något vackert och skönt i det här mötet mellan två själar.
Fastän de bara knullar,
ja,
vet vi alla.
Ja. Nu kanske jag är cyniken här.
Vad är bara knullar?
Jag skojade.
Kanske det var jag som var cyniken här.
Hej och välkomna till det 20:e avsnittet av podcasten Gästabudet. Jag heter Rebecka Kärde och jag sitter hemma hos detta avsnitts gäst, nämligen
Viktor Malm,
kulturchef på Expressen.
Stämmer.
Ja. Och om ni har någonting i bakgrunden så är det för att Viktor Malms katt, som har medverkat i många avsnitt, han sitter i en skokartong och liksom trampar. Vad gör han, Viktor?
Han är en väldigt stor katt. Han tycker om platser som han är väldigt många gånger för stor för. Så att han försöker nog lägga sig, även om det inte riktigt kommer gå.
Nej, han håller också på tuggar på sin säng, så man vet inte. Men vi uppskattar hans närvaro väldigt mycket. Och utöver Jackie, katten, och Viktor så sitter här också
Michaela Blomqvist och Lyra Ekström Lindbäck.
Vi är allihop ganska så trötta för att vi hade livepodd på Runells antikvariat igår. Och det var faktiskt helt otroligt roligt.
Mm. Det var underbart. Det var jätteroligt att få vara med.
Fantastiskt att få träffa så många prenumeranter också.
Ja, det var så himla många. Min pappa var där, vilket var väldigt gulligt i sig. Och han blev så fruktansvärt imponerad när han förstod att de flesta i publiken kände inte vi. För han sa att de ser exakt ut som alla dina kompisar. Så han hade utgått från att liksom, det var telefonboken som var där. Men då, jag fick förklara för honom att pappa, jag har fans. Och det tyckte han blev helt ställd.
Men Rebecka, visst hade din pappa aldrig lyssnat på podden innan?
Nej, han har börjat prenumerera för att stötta podden och för att framförallt ge mig lite pengar så att jag har råd att åka till Stockholm oftare, tror jag. Det vill säga träffa honom. Men han har aldrig lyssnat på podden. Jag tror inte han riktigt vet vad en podd är.
Mm. Sa inte Pekka på Runells också att det här var den första podd han någonsin hade lyssnat på?
Jo. jag tycker det är stort ändå. Men alltså, jag har tänkt på en grej med litterära evenemang. Alltså för att håller ni med om det här får väl ändå räknas som ett litterärt evenemang, även om podcasten Gästabudet mer liknar med ett kvalitativt månadsmagasin om litteratur. Så har inte de litterära evenemangen blivit fler de sista åren? Är inte det litterära evenemanget en form av så här framväxande kulturform som mer och mer fungerar som ersats för läsning? Att folk går på litterära evenemang för att inte behöva läsa böcker. Man kan känna sig som en del av litteraturen och det litterära genom att dyka upp på en läsning eller ett samtal utan att behöva göra det arbete som de båda framför scenen faktiskt ägnade sig åt för att kunna erbjuda den upplevelsen som man slafsade i sig.
Jag skulle se Lyras min nu. Äcklad och skeptisk.
Jag är inte äcklad, jag är bara bakfull. Men Jag tycker typ att de har blivit färre, tror jag. Alltså det var ju ett tag när det fanns 51 000 aktiva små tidskrifter som alltid hade någon releasefest och författarläsning och så. Det kanske bara att jag har mindre tid att gå på litterära evenemang nu, visserligen. Men jag tycker, verkligen det var en spaning ovärdig dig, Victor.
Okej. Okay.
Nej, men jag håller nog med Victor. Jag tycker det är mycket...
Ja. Det kanske, litteraturen kanske bara att komma till Göteborg.
Så kan det vara. Vi är ju UNESCO-litteraturstad.
Wow.
Det är Heidelberg också.
Wow. Men
det förklarar allt.
Men ja, nej, jag känner jag kan inte bedöma för att jag liksom har så dålig koll på hur det ser ut en normal vecka i Stockholm nu för tiden. Så jag passar på den, men jag tror... Alltså bara liksom din förklaring till det här eventuella fenomenet, Victor, tycker jag ändå makes sense på något sätt. Alltså att folk... Ja, man vill ha med litteraturen att göra, men att läsa en bok är främmande. Men då kan man gå på ett evenemang.
Eller kanske för tidskrävande bara. Nu menar jag inte att gästabudets lyssnare, era prenumeranter, är den sortens människor, utan jag tror att de alla är pliktskyldiga bokläsare som likt en normal vuxen person sätter i sig 3-4 romaner i veckan. Men
gör de det pliktskyldigt eller av lust? Alltså, får vi väl hoppas att det är det senare.
Plikten förvandlas till lust om man efterlever den nog länge.
Det var det mest protestantiska jag någonsin hört dig säga, tror jag.
Jag vet inte varför jag är på sånt här humör, förlåt.
Jag tycker det är underbart. Det är liksom, jag känner att du, Victor, du kan säga vad som helst idag. Du är för fan på ett sätt som kompenserar för vår... Alltså, jag känner att jag har... Nu när jag sitter med en så tramsig människa, Victor, så börjar jag känna att jag också är... Jag är en tramsig tjej.
Förlåt, jag ska försöka hålla igen lite.
Idag ska vi hur som helst tala om sentimentalitet. Ett ämne som vi har varit inne på ganska många gånger på det ena eller andra sättet.
Jag känner att det är en anklagelse som har riktats mot mig och mina exempel. Ja. Ett visst antal gånger.
Mm. Från mig framförallt kanske. Mm. Ja, för jag ser framför mig Lyra och Mikaela som två poler i den här inte så artikulerade men ändå liksom ständigt halvnärvarande diskussionen om sentimentalitet.
Mikaela, kan inte du förklara vad den här anklagelsen inbegriper?
Jo, men jag tänkte att jag ska förklara det genom att läsa ett citat från Oscar Wildes De Profundis. Och det är samma citat som... Eller det är den meningen som jag citerade i nyårsavsnittet som har kommit till mig via poeten Ragnar Strömberg som själv inte visste var citatet kom ifrån utan han trodde att det kanske var tyskt. Det har nu Rebecka av en slump funnit. Så nu ska jag läsa ett lite längre stycke så att vi får lite sammanhang.
Jag är väldigt nyfiken på hur tyskt det låter nu.
Ja. Det låter, jag tycker att det låter tyskt tills man vet att det är Oscar Wilde, för då låter det verkligen som Oscar Wilde. Precis, jag tänkte på den här, nu borde jag ha kollat upp hur hela dikten går, men Dorothy Parker har någon så här kort dikt som handlar om att, ja men så här kort rimmad dikt som hon skrev alltid, om att när man inte vet var ett citat kommer ifrån så är det alltid Oscar Wilde. Så sista raden är så här, we all assumed that Oscar said it. Men jag minns inte resten av dikten, tyvärr. Det blir nästa avsnitt och jag läser upp hela den. Ja, det profundis är ju ett brev som Oscar Wilde skriver till en person, så det är därför det är du-form. Faktum är att du var, och antagligen fortfarande är, en typisk sentimental människa. För en sentimental person vill njuta lyxen i att äga en känsla utan att betala för den. Att tänka på att spara din mor utgifter var vackert. Att göra det på min bekostnad var fult. Du tror att känslor inte kostar något. Så är inte fallet. Även de ädlaste och mest självuppoffrande känslorna måste man betala för. Märkligt nog är det detta som gör dem ädla. Vanligt folks intellektuella och emotionella liv är högst föraktligt. De lånar sina idéer från ett slags cirkulerande lånebibliotek av tankar, den zeitgeist som tillhör en tid utan själ, och skickar tillbaka dem i dåligt skick i slutet av veckan. Och precis på samma sätt försöker de få sina känslor på kredit och vägrar att betala räkningen när den kommer. Du borde sluta leva på det sättet. Så snart du måste betala för en känsla inser du dess kvalitet, och denna kunskap kommer att göra dig till en bättre människa. Kom ihåg att
de sentimentala alltid cyniker i grunden. Sentimentalitet är faktiskt bara cynism på semester. Och hur tjusande cynismen än är ur intellektuell synvinkel kan den aldrig, sedan den övergivit tunnan för klubben, bli mer än en perfekt filosofi för de som saknar själ. Den har sin sociala roll att spela och för en konstnär är alla uttryckssätt intressanta, men i sig är den ynklig, för den verkliga cyniken fattar aldrig någonting.
Det var väldigt bra. Jag känner också att det här är definitionen av det moderna föraktet mot sentimentalitet. Är det inte?
Jo, och
att det är en lånt känsloskrud liksom.
Precis, att det är man trissar igång en känsla av sig själv som svallar över och liksom på något sätt brister eller briserar, och när den har gjort det så finns ingenting kvar, utan då är det bara cynism.
Det är bara som såpbubblor. Mm. Liksom.
Men det har något med form och innehåll att göra, tänker jag, att det är liksom en form utan substans. Det är liksom spöket av någonting som har existerat som tas, alltså som används för att då locka fram den här reaktionen, fast det egentligen är ihåligt.
Det är som relationen mellan kitsch och skönhet.
Mm. Ja, ja, men precis.
Det, men var... du anklagar då Lyra för detta? Eller? Hur var det?
Nej, jag tror jag aldrig upplevt dig som person som sentimental, Lyra.
D.H. Lawrence däremot.
Ja, men ja, precis. Så att du verkar vara svag för sentimental litteratur.
Men jag förstår inte innebörden. Det kanske talar för att jag är en sentimental person, men av att betala för en känsla. För mig är det ett helt främmande uttryckssätt. Vad betyder det?
Det betyder att känslan är fast förankrad i personen, och ja, men då betyder den också något, och alltså man får betala för den på något sätt.
Om du älskar någon så tar du en risk för att få leva ut din kärlek.
Precis, eller om man älskar någon så...
Ja, men det förstår jag, men den här ekonomiska metaforiken tycker jag... Ja, men det klingar cyniskt för mig.
Jag är inte jätteförtjust i det heller egentligen, men jag tycker att här fungerar det, och jag tycker inte det är cyniskt, utan det handlar ju på något sätt om att... det här sentimentala, alltså det här känsloöversvallande, det är ju liksom att gå runt och säga till människor att man älskar dem utan att göra det, och att det på något sätt
man är kär i kärleken.
Ja, men att det är som ett sätt att förstöra språket. Eller det kan lika gärna vara jag hatar dig, och det är ofta med stora känslosvall på det sättet följer också ofta stora känsloväxlingar, så att det är nästan som en tom form som kan innehålla vilka ord som helst.
Jag tänker att så här offentligt raseri kan ofta ha en vibe av sentimentalitet. Mm. Ja, men det händer någonting som reglerna är givna för. Det vill säga man ska vara upprörd över detta. Även om folk är så vana vid den här händelsen att de egentligen inte i själen är upprörda. De känner bara igen det som en situation som man bör vara upprörd över. Mm. Och reagerar man då på den i enlighet med det jag precis har beskrivit, så tror jag att man kommer reagera med en retorik, en känslans retorik som inte är förankrad i erfarenheten av situationen. Mm. Och det skulle väl då vara det sentimentala enligt den här definitionen. Mm. Jag kom också på varför den tyska Aaron, för det låter inte som Oscar Wilde. Det låter ju som Nietzsche. Mm. Gör inte?
Det är lite för... Det är inte riktigt tillräckligt galet för att vara Nietzsche.
Det är inte tillräckligt glatt heller.
Nej, Nietzsche har en annan destruktiv...
Tillplatt. Känns han, berättar jaget här, tycker jag. Och lite kränkt.
Nietzsche har en annan kriminell energi. Liksom.
Han skriver ju från fängelset.
jag menar inte att förringa Oscar Wilde.
Ja, han kan verkligen inte ta det som en man. Det där.
Ja, Michaela som sa Soyboy vid ett tillfälle igår kväll. Så dess tänker jag bara Soyboy hela tiden. Det var så kul att du sa det.
Varför då?
Jag vet inte. Det passar inte dig, men nu tycker jag jättemycket om det.
Men det finns ju också, vi kommer komma in på sentimentalitet mer, men jag tänkte att vi i detta avsnitt så måste vi nämna kanske den mest kända litteraturteoretiska text som har skrivits om sentimentalitet av den tyska, ja, det tyska snillet Friedrich Schiller, som var lyriker och essayist och allt vad han var, levde på, ja, det här är sent 1700-tal. under romantiken. Och han skriver en essä som heter Om naiv och sentimental diktning. Där gör han en åtskillnad som blev väldigt inflytelserik mellan naiva och sentimentala poeter. Och han menar då att med naiv så menar han ett förhållande till naturen, alltså till naturtillståndet kanske, som var mycket vanlig bland äldre tiders poeter. Där man liksom upplevde verkligheten och i synnerhet naturen och det sköna oreflekterat. Det kom till en liksom rakt in i blodomloppet. Det gjorde ett estetiskt intryck på en och så uttrycker man detta i en dikt eller vad det nu är för någonting. Men idag så skriver han att, eller han skriver så här: de kände naturligt, vi känner det naturliga. Att det har skett liksom en objektivering av detta. Och eftersom vi inte har tillgång i regel till den där känslan, nu slickar Viktors katt på hans hår, men vi kommenterar inte det mer.
Är det så här din frisyr vanligtvis uppstår, Viktor?
Yep.
Ja, nej, men den är ofta snygg. Okej, okay. Jag försöker fokusera.
Nu ser Michaela Blomqvist äcklad ut.
Ja. Men vi är i alla fall då... Oh, herregud,
jag lämnar det okommenterat.
Ja, lämnar det okommenterat. Men vi då, Schillers vi, och detta måste ju gärna i ännu högre grad för oss om man tar detta på allvar. För det är väl något, någon form av nästan det vi kanske skulle idag kalla för en postmodern eller modern insikt. Vi är sentimentala i det att vi blickar tillbaka på någonting och vi måste hela tiden reflektera över formen i det att vi försöker beskriva eller ge uttryck för det sköna estetiskt. Och där ligger det sentimentala, att man hela tiden, att det finns ett... att man inte skriver liksom direkt från där man är.
Det är någon slags metarelation till känslan.
Ja, det är en metarelation till känslan. Precis. Men, och till formen.
Det, här, det är därför den här essän alltid har förvirrat mig lite. För att jag köper ju distinktionen till 100% som han gör. Men varför, och jag förstår varför han kallar det naiva för naivt. Varför kallar han det han kallar sentimentalt för sentimentalt?
Jag tror att det är för att han utgår från att det finns en sorg i det här tillståndet. Alltså att det inte nödvändigtvis är befriande, utan det finns när man tittar på de gamla grekerna, som ju då är hans huvudexempel på det naiva, där menar han att i princip alla var naiva utom Euripides, intressant nog, som är sentimental i det att han är ju en mycket mer hans tragedi påminner mycket mer om modern dramatik på många sätt.
Men det är typiskt sentimental pjäs.
Typiskt sentimental pjäs. Nej, men det är just någonting med en form av nostalgi, tror jag. Man inser att det har gått förlorat, men det finns ett vemod i det. Och där ligger det sentimentala.
Men det
är ändå intressant, tycker jag, för det är inte riktigt när man talar... För det här, när vi talar om sentimentalt och när Oscar Wilde talar om sentimentalt, det är inte riktigt detta man lägger i det ordet, utan det har ju uppenbarligen... Det är två olika sätt att använda ordet sentimentalt.
Mm. För jag tänker hos Oscar Wilde att det som förenar cynism och sentimentalitet är ju att det är inte känsla, utan det är frånvaron av känsla i båda fallen.
Men den typen av sentimentalitet som Oscar Wilde beskriver tycker jag ändå låter som någonting, alltså som starka känslosvall. Och det tänker inte jag är vad man menar med sentimentalitet idag, utan sentimentalitet idag är snarast liksom snuttifiering av saker, alltså så här, människor som inte grips av att det är krig i Ukraina, men så får de se liksom en litet filmsnutt av en flicka på flykt med sin trasiga teddybjörn.
Typ. Där stråkarna glider in på exakt rätt ställe.
Stråkar är verkligen den ultimata metaforen för sentimentalitet, tänker jag. Och det är ju inte då Dierich Lawrence. Alltså det är väldigt långt ifrån passionen i Lady Chatterley's Lover eller i The Rainbow, liksom det mörka, bultande jordiska hjärtat.
Hans ära är fortfarande inte återupprättad i den här podden, märker jag att du starkt känner.
Men det vi reagerade på, jag tror både det var Michaela och jag som reagerade under det där sexavsnittet på när du läste upp en sexscen, var det va? Från Rainbow. Nej, Lady Chatterley's älskare.
Nej, det var någon av de här självbiografiska.
Ja.
Jag tror att det kanske var The Rainbow.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var vi reagerade på exakt, men alltså, tar jag inte helt fel, så var det väl för att den fick, och här skulle jag nog säga att jag står fast vid att det var sentimentalt, för att den beskrev sex som en form av älskog. Om ni förstår distinktionen jag far efter. Att det fanns något vackert och skönt i det här mötet mellan två själar.
Fastän de bara knullar,
ja,
vet vi alla.
Ja. Nu kanske jag är cyniken här. Ursäkta,
vad bara knulla?
Jag skojade.
Kanske det var jag som var cyniken här. Men,
men jag tror att ni kallade det pekoral faktiskt. Och
det är
möjligt. Inte sentimentalt.
Ja, för det är ju ändå något annat.
Ja.
På vilket sätt?
Pekoral, tänker jag, det är ju en formfråga på något sätt. Eller en litterär stil.
Men Lyra, vad har du för exempel?
Det är kanske inte ett helt uppenbart exempel. Särskilt inte för de som bara läst den här boken på svenska. Coetzee, som fick Nobelpriset 2003, kom samma år ut med den här romanen Elizabeth Costello, som genast översattes till svenska. Har ni läst den?
Nej.
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 Nej?
Däremot finns det delar i den som jag har läst väldigt mycket om.
Ja, och de ska vi komma till, tror jag.
Ja, spännande.
För
de har blivit extremt populära de sista åren i en viss form av humaniora, skulle man väl kort sagt kunna säga.
Mm. Jag gissar att du tänker på de två, den här heter ju då på engelska Elizabeth Costello Eight Lessons. Och de två mittersta lektionerna handlar om djurrätt och djurens liv. Och det finns någon slags ekopoetik som, ja, läggs fram också där.
Och den har ju blivit, de delarna har ju blivit nästan paradigmatiska för en viss form av liksom ekologisk humaniora på ett väldigt intressant
sätt. Och en viss form av metaetik.
Jaha, vad spännande. Men det intressanta är den svenska utgåvan, vad var det?
Jo, det är att de två lektionerna saknas.
Va?
Jag tog fram den svenska utgåvan för att jag ville hitta liksom en färdig översättning av de citat som jag tänkte läsa för er. Och tänkte att jag måste vara dum i huvudet. Så här. Jag hittar inte de här lektionerna. Okej, här står det i kolofonen att originaltiteln är Elizabeth Costello Six Lessons. Det är den ju inte. Jag bara, är det här någon tidigare version av samma roman? Så här, googlade och försökte hitta. Nej, det är Eight Lessons. Ibland utelämnas undertiteln. Liksom. Men, och den enda jag såg som hade reagerat på det här var djurrättsskribenten Lisa Gålmark i den gamla Fria tidningen. Och det hade nog gått alla obemärkt förbi. De har helt enkelt hoppat över den centrala och mest berömda delen av den här Nobelprisvinnarens roman samma år som han tilldelades Nobelpriset, och ingen har märkt någonting.
Men varför?
Vad är det för förlag?
Brombergs. Jag mejlade faktiskt dem och frågade varför, men det gjorde jag först häromdagen och de har inte hunnit svara. Och den här boken kom ju för 20 år sedan. Så det är möjligt att ingen vet varför. Det är möjligt att de själva inte har märkt någonting, men jag förstår inte hur det går till. För det här, alltså vi pratar ju om kanske, ja, men mellan 50 och 100 sidor någonstans som man bara har klippt ut. Och det är alltså kärnan i den här boken kretsar kring den här åldrande författarinnan Elizabeth Costellos vegetarianism.
Och Coetzee är ju inte en okänd Nobelpristagare, utan en sån ganska läst och berömd snubbe. Mm. Det är fan.
Men ingen tycks ha noterat det här.
Det är så kul.
Ingen av recensenterna heller.
Nej.
Vem är det som har översatt?
Thomas Preis heter han, aldrig hört talas om.
Han har väl översatt en hel del.
Jag förstår inte varför man har gjort så här.
Det är ju en uppgift till nästa gästabud, tycker jag. Thomas, om du råkar vara en av lyssnarna, så är jag väldigt, väldigt nyfiken på att höra hela historien bak.
Verkligen.
Censuren av Elizabeth Costellos miljötänkande.
Var det liksom att någon på förlaget bara tog så illa vid sig och ville kunna fortsätta äta kött obehindrat?
Eller att Thomas hatar djur?
Men det är inte att Coetzee har ändrat sig eller varit föremål för någon
rättegång? Nej, jag googlade. Det finns ingen annan utgåva, verkar det som har utelämnat den här centrala delen av romanen.
Vilket mysterium.
Jag tycker det är ett jättebra litteraturmysterium.
Ja.
Ja, jag vill ha en long read i vi läser.
Ja, nej, men det här snavade jag över helt slumpmässigt. Det var inte vad jag hade tänkt prata om. Jag tänkte prata om själva romanen. Och Coetzee är ju ganska upptagen med djuret också i andra böcker. I Disgrace, som också finns på svenska som Onåd, tror jag.
Ja.
Om den här akademikern som ligger med sin yngre student. Och sen hamnar i onåd och drar sig ut på landsbygden där hans dotter har någon slags farm.
Och så blir hon gängvåldtagen, eller hur?
Ja, just det.
Precis. Bara som jag har inbrott på den farmen. Väldigt brutal roman.
Ja, men där grips han också av djurs lidande. Och tänker typ, jag trodde inte att jag var så här sentimental. Så det känns som det är någonting som man brottas med i flera romaner. Relationen mellan vegetarianism och sentimentalitet. Jag skulle vilja fråga er bara först. Tycker ni att det är sentimentalt att vara vegetarian?
Bra fråga.
Ja, jo, men det tycker jag nog. För att det gör ingen skillnad.
Hur gör det ingen skillnad?
Men det beror på vad man vill uppnå med det, eller?
Ja.
Alltså, jag tänker, om man gör det av hänsyn till världen, en slags privat moralisk handling som man tror ska förbättra saker runt omkring en, ja, då är det nog lite sentimentalt möjligen. Men det kan finnas andra skäl till att man är vegetarian.
För det du menar,
hälsoskäl, eller?
Ja, precis. Men det kanske är ett ovanligt skäl. Jag menar, men alltså en viss form av politik som syftar till att förbättra världen snarare än att bara acceptera den sådan den är, kan ju lätt uppfattas som sentimentala, skulle jag säga.
Men vänta, är det sentimentalt att ha en moral?
Jag säger inte att det är det, men jag tror att så här, vi går alla runt rätt mycket med ett ganska cyniskt förnuft. Där vi är väldigt benägna.
Varför pekar du på oss alla i det här?
Jag tror jag gör det i alla fall. Att jag är ganska drabbad av det cyniska förnuftet som Sloterdijk skriver om. Att man är sällan beredd att betrakta en handling som ren. Och hela tiden väldigt redo att genomskåda varje intention för dess bakomliggande intention snarare än vad den verkar vara. Och då kommer sådana här goda handlingar som att vara vegetarian. Det är väl någonting vi kan enas allihopa om, inte är dåligt på något sätt i alla fall.
Jag tycker det är dåligt.
Varför tycker du det är dåligt?
Jag tycker att det är fel att inte göra skillnad på människa och djur. Och det är därför jag började äta kött också efter att ha varit vegetarian i många år.
Det är bara ontologiska vändningen, fakten.
Men måste man liksom döda och äta djur bara för att man gör skillnad på... Alltså, jag gör ju skillnad på till exempel mig och spädbarn. Det betyder inte att jag dödar och äter dem heller.
Nej, men i praktiken så äter jag nästan bara vegetariskt. Men jag vill ändå inte vara vegetarian för att jag vill iaktta skillnaden mellan människa och djur. Och det är ju en strukturell skillnad på ett annat sätt än mellan dig och ett spädbarn. Och det finns ju många andra sätt som du gör skillnad på dig själv och spädbarn. Jag har ju varit hemma hos dig idag och sett dig tillsammans med dina spädbarn. Så,
jag känner att den här diskussionen måste få ett eget avsnitt. Tema vegetarianism.
Att iaktta en skillnad är inte samma sak som att döda och äta den andra.
Men jag tror vi lever...
Nej, men olika skillnader måste väl iakttas på olika sätt, tänker jag.
Ja. Men för att svara på frågan om vegetarianismens eventuella sentimentalitet så tror jag att tiden är ganska cynisk och där uppfattas godhetsknarkande i olika former som sentimentalt. Det är det hela ordet godhetsknarkande handlar om, eller?
Ja, men det är ju också för att ingen i vår tid förstår vad moral är längre och ingen klarar av att tala om moral. Istället försöker man förklä moral i andra termer som till exempel politik eller sentimentalitet.
Ja, det tror jag. Eller... Det är liksom det därför vi inte kan läsa Jane Austen ordentligt.
Det är möjligt. Frågan är, kan vi läsa Elizabeth Costello som flera moralfilosofer som till exempel Cora Diamond...
Det kan vi ju inte eftersom den inte finns. Nej, det... svenska översättningen censurerat.
Men då har ju jag då satt mig ner och lite snabbt och lustigt översatt några bitar ur hennes tal. Elizabeth Costello är då framställd som en extremt gammal kvinna. Hon är då 66.
Jag tror du skulle säga 36.
Nej, men hennes son, typ så när han kramar henne, tänker på hur hon luktar så här åldrande kött och så. Alltså, hon är verkligen framställs liksom som nära nog en grön sak.
Gud vad grovt. Ett ens uppnått pensionsålder.
Ja. Det här är en...
Fast att hon äter vegetarisk kost och lever hälsosamt,
så luktar hon ändå som en gammal människa.
Både upprätthållt skillnaden mellan människa och djur.
Ja, ser fram emot att lukta på Mikael om 30 år och känna någonting helt annat.
Hon är här i mitten då inbjuden till ett college i USA för att hålla en föreläsning som handlar om litteraturen och djuren. Eller den handlar snarare om relationen mellan föreställningsförmåga och djurens, inte rättigheter. För rättigheter är ett ord som hon närmast värjer sig från eller försöker tala runt. Och hon försöker värja sig mot den alltför rationaliserande diskursen och närma sig djurrättsfrågan på en, eller inte djurrättsfrågan då, utan frågan om djuren snarare på ett annat sätt. Och det börjar väldigt starkt, eller vad man nu ska säga, med att hon jämför masslakten på djur med förintelsen, en metafor som återkommer genom romanen. Och sen säger hon så här, nu har jag klippt ihop lite ur det här talet. Jag vet att den här sortens utläggningar polariserar människor och billiga poänger gör det bara värre. Men jag vill hitta ett sätt att tala till mina medmänniskor som är svalt snarare än upphettat. Filosofiskt snarare än polemiskt. Som bringar upplysning snarare än söker indela oss i rättfärdiga och syndare. Frälsta och förbannade, lamm och jätter. Ett sådant språk är tillgängligt för mig, det vet jag. Det är Aristoteles och Porfyrios språk, Augustinus och Thomas av Aquinas, Descartes och Benthams och i våra dagar Mary Midgleys och Tom Regans språk. Det är ett filosofiskt språk i vilket vi kan diskutera och debattera vilka sorts själar djur har, om de har förnuft eller agerar som biologiska robotar, om de har rättigheter i relation till oss eller om vi bara har skyldigheter i relation till dem. Det språket finns tillgängligt för mig. Men faktum är att om ni hade velat att någon skulle komma hit och skilja på dödliga och odödliga själar, eller skyldigheter och rättigheter, så skulle ni ha kallat in en filosof. Inte en person vars enda anspråk på er uppmärksamhet består i att ha skrivit berättelser om påhittade människor. Jag är inte en medvetande filosof, utan ett djur, som för en samling akademiker förevisar, utan att förevisa, ett sår som jag döljer under mina kläder men snuddar vid med varje ord jag yttrar. Att vara vid liv är att vara en levande själ. Ett djur, och vi är alla djur, är en förkroppsligad själ. Detta är precis vad Descartes såg och av egna anledningar valde att förneka. Ett djur lever som en maskin lever, sa Descartes. Cogito ergo sum, sa han berömt. Det är en formulering som jag alltid har varit obekväm med. Det implicerar att en levande varelse som inte gör det vi kallar att tänka på något vis är deklasserad. Mot tänkande, cogito, ställer jag fullhet, förkroppsligande, upplevelsen av vara. Inte självmedvetenheten av en sorts kuslig förnuftsmaskin som tänker tankar, utan istället upplevelsen, den mycket affektiva upplevelsen, av att vara en kropp med lemmar som har utsträckning i rummet, av att vara levande inför världen. Denna fullhet står i skarp kontrast mot Descartes nyckeltillstånd som ekar tomt, känslan av en ärta som skramlar runt inuti ett skal. Trots Descartes, som jag har svårt att sympatisera med, så finns det ingen gräns för vår förmåga att föreställa oss någon annans vara. Det finns inga gränser för den medkännande inlevelseförmågan. Om jag kan leva mig in i existensen av en person som aldrig har existerat, då kan jag leva mig in i hur det är att vara en fladdermus eller en schimpans eller ett ostron, vilket väsen som helst som jag delar varats fundament med. Sen tänker då hennes son efter den här föreläsningen. Han önskar att hans mamma inte hade kommit.
Bra vändning.
Det är trevligt att träffa henne igen. Trevligt att hon får träffa sina barnbarn. Det är trevligt för henne att få ett erkännande. Men priset han betalar och priset han kommer att betala om visiten inte avlöper väl tycks honom allt för högt. Varför kan hon inte vara en vanlig gammal kvinna och leva en vanlig gammal kvinnas liv? Om hon vill öppna sitt hjärta för djuren, varför kan hon inte stanna hemma och öppna det för sina katter? Sen i slutet av den här vistelsen så sitter de i bilen och han ska köra henne till flygplatsen. Så säger han, det har varit ett så kort besök. Jag har inte haft tid att fråga varför du har blivit så lidelsefull för djurens sak. Och så svarar hon honom sen, det är jag som inte längre vet vad jag är. Jag tycks röra mig med lätthet bland folk, ha helt normala relationer med dem. Är det möjligt, frågar jag mig själv, att alla av dem är medskyldiga ett brott av chockerande proportioner? Har jag hittat på allting? Jag måste vara galen. Ändå ser jag bevisen varje dag. Just de människor som jag misstänker producerar bevisen, förevisar dem, erbjuder dem till mig. Likdelar som de har köpt för pengar. Det är som om jag skulle besöka några vänner och fälla någon artig anmärkning om lampan i deras vardagsrum och de skulle svara, ja visst är den fin. Polsk-judisk skinn är den gjord av. Vi tycker att det är det bästa skinnet från polsk-judiska jungfrur. Och sen går jag till badrummet och tvålförpackningen säger Treblinka, 100% mänskliga fetter. Drömmer jag, frågar jag mig själv. Vilket slags hus är det här? Men jag drömmer inte. Jag ser in i dina ögon, i din frus ögon, i barnens, och jag ser bara godhet, mänsklig godhet. Lugna ner dig, säger jag till mig själv. Du gör en höna av en fjäder. Det här är livet. Alla andra finner sig i det. Varför kan inte du göra det? Varför kan inte du?
100% Rindfleisch aus Deutschland. Cheese, Zwiebeln, Ketchup, Senf, Majestät, Tierschgut. Der Hamburger Royal Cheese, nur bei McDonald's.
Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
In allen teilnehmenden Restaurants nicht zu unseren Frühstückszeiten.
Men jag tänker bara, är de här passagerna strukna från den svenska utgåvan?
Ja, helt okommenterat frånvarande.
Det är ju för att man inte vill anklagas för antisemitism, helt klart. Alltså det är ju en hisnande jämförelse.
Ja,
det är en
absolut,
fullständigt hisnande jämförelse. Och
den görs ju inte okommenterat.
Absolut inte, och den görs inom ramarna för en fiktion där personen helt klart representerar en udda och avvikande åsikt förstås. Alltså jag säger inte att det är antisemitiskt, men jag skulle kunna tänka mig att det är den självklara uppenbara förklaringen.
Men då skulle man ju kommentera det från förlagets håll, tänker jag. Inte bara låta det försvinna när det är så långt också.
Nej, men jag har inga invändningar mot det, men det låter väl som en rimlig förklaring.
Det låter troligt. Jag tänker också att det här är ett jättebra exempel på när sentimentaliteten slår över i cynism.
Ja.
Från hennes håll alltså. Ja. Att hon kommer med en så cynisk parallell.
Ja, precis.
Så du tycker att det här, hennes hållning till det här är sentimental?
Ja. Jo, men det tycker jag, och jag håller inte med heller om ett enda ord hon sa. Det är ju, alltså, allt hon säger i det här första talet, det är, om man bara vänder det till dess motsats, så skulle det vara mina åsikter.
Men det låter, alltså jag måste läsa den nu, kanske redan i helgen, för det låter som en fantastisk roman. Alltså det är ju spännande att tänka på det här som sentimentalt, för att vad hon gör, eller vad Kitzer gör, är egentligen att föregripa med ganska många år den senaste filosofiska vändningen i all humaniora nästan. Alltså, där man just genom att tvinga på sig själv den här hisnande jämförelsen mellan djurindustrin eller den industriella slakten av grisar och förintelsen utmanar liksom en så grundläggande skiljelinje i tänkandet. Och det har ju gett upphov till jättemycket intressanta böcker att börja tänka så. Men att tänka på det som sentimentalt tycker jag är spännande. Men jag är inte riktigt säker på att jag är skick att säga vad det betyder.
Jag tycker inte, jag har svårt att se varför det skulle vara just sentimentalt. Jag kan se att man tycker att det är felaktigt. Alltså det är liksom invändningar mot själva, det har jag också nämligen, invändningar mot själva resonemanget. Men det sentimentala, jag tycker snarare att det är ganska kallt. Mm. För det sentimentala, det kopplar jag samman med någonting lite, något som är både hejdlöst och tomt på samma gång. Om ni fattar vad jag menar. Alltså stora gester utan substans. Och det här är ju tvärtom någonting ganska sammanhållet och substansrikt.
Men är det inte att hävda att ett ostron har någon slags integritet som inte får kränkas? Det tänker jag ändå är...
Det gör hon ju inte.
det gjorde hon väl.
Nej, hon hävdar
att hon kan föreställa sig hur det är att vara ett ostron. Exakt. Alltså anti-Thomas Nagel.
Mm. Och det här tycker jag är den mest spännande dimensionen av argumentationen egentligen. Rationalitetskritiken utifrån fiktionsperspektivet. Men det, jag tycker inte alls att den argumentationen håller personligen. För att alltså, om du kan föreställa dig, hon har, den här författaren har skrivit en roman som handlar om Marion Bloom från Joyce Ulysses. Och det är hennes stora genombrottsbok. Så först innan hon säger det här så beskriver hon liksom att så här, ja, jag levde mig så djupt in i Marion Bloom som aldrig ens har funnits, som var en karaktär påhittad av någon annan. Då skulle jag kunna föreställa mig hur det är att vara ett ostron. Och man bara, jo, fast du har ju då också hittat på hur det är att vara ett ostron. Alltså den inlevelsefulla medkänsla som du föreskriver. Hur ska vi veta att den faktiskt berättar någonting om världen för oss? Mm,
mm. Ja, och det borde ju inte heller spela någon... Alltså det kan ju inte heller vara kriteriet för att tillkänna en existens, någon form av värde och integritet. Alltså det, man kan leva sig in i det, hur det är
Derridas, det är Derridas klassiska motargument mot den här scenen i hans bok om djuret och människa. Att jag kan aldrig veta hur det är för en katt att vara en katt eller en fladdermus att vara en fladdermus. Men det är just därför som jag måste respektera dess totala annanhet. För att den inte på något sätt är lik mig, absolut inte kan föreställa mig vad livet är för den, så kräver den en respekt för att den ser på mig med samma blick som jag ser på den.
Det köper
som
jag.
Ett främmande.
Det köper jag.
Men jag tänker att, eller bara en tanke som väcktes hos mig nu, att vad det här går ut på i mångt och mycket, alltså det hon säger också när hon motiverar det filosofiska samtalets natur som något icke-polemiskt och resonerande, så är ju allting egentligen här ett anspråk på saker som är anticyniska. Alltså de handlar om att förstå, de handlar om att komma överens, de handlar om att inte låsa fast sig i de givna positionerna. Och jag menar, inom ramarna för en ganska brutal och ironisk verklighet som vi lever i, skulle jag säga att allt det här är sentimentalt i något avseende, men det är sentimentalt som något subversivt.
Men är då sentimentalt, där tycker jag att du har rätt i det du säger, Lira, att det handlar också om att folk, att det inte finns något språk för moral riktigt, utan, eller det som vi var inne på med Sloterdijk också, för att på något sätt ha en hållning eller en moral överhuvudtaget, det kan ju inte vara identiskt med att vara sentimental.
Nej, men det är klart det inte är. Men däremot tror jag att förståelse eller idén om att man förstår, det tror jag ofta är sentimentalt. Alltså till exempel att man förstår en annan människa.
Ja, det håller jag med om. Jag tycker att idén om det, liksom Habermas idén om det goda samtalet är väldigt sentimental.
Ja, och Levinas kan jag uppfatta som sentimental, ja, också.
Jag inser nu att jag är sentimental.
Vilken vändning i avsnittet. Men jag
tycker att komma en annan människa nära, då är det ofta en bättre utgångspunkt, är ofta att man tänker att man inte förstår. Det är ju så man kan förstå, eller liksom man kan närma sig något främmande genom att tänka att man inte förstår det. Mm. Genom att inte försöka hitta likheter eller jämföra med sitt eget liv eller det som är bekant. Eller.
Men jag tänker att det hon gör här, måste jag ändå säga, för att det är lite oklart i hur hög utsträckning Coetzee håller med henne. Det är liksom just att försöka komma ifrån både förståelse och rättigheter och kränka integritet, alltså hela det språkbruket. För det bygger på en typ av rationalitetsdiskurs som hon menar liksom på något sätt inte kan göra vår juriska samexistens rättvisa. Mm. Det är åtminstone Cora Diamonds tolkning, har jag för mig, av den här föreläsningen. Och jag tycker just det där liksom försöket att komma ifrån rättighetsfrågan och skyldighetsfrågan i djurfrågan tycker jag är fascinerande, för det är någonting i upplevelsen av att vara vid liv som hon menar att vi delar med djuren, och sen vad det implicerar att vi gör det, alltså det behöver inte nödvändigtvis implicera att vi inte ska äta dem, men det är någonting som vi liksom avskärmar oss ifrån när vi bygger de här liksom massutrotningsfaciliteterna som djurindustrin består av idag, som inte syns, inte hörs. Det är en del av hennes liksom jämförelse med förintelsen.
Och den måste vi väl kalla cynisk. vi måste väl kalla liksom djurindustrin för cynisk ändå. Mm. Eller?
Mm.
Det är en kall beräkning som är toppen för oss och skitpissig för djuren.
Mm.
Eller?
Mm.
Det skulle jag säga är cyniskt.
Hon jämför ju med jägaren som har en helt annan då inlevelseförmåga och faktiskt känner djuret och är närvarande med djuret och sådär.
Jag har hört Mitis mörder framföras ett antal gånger live och då är det alltid med videobilder från djurindustrin. Och det blir inte det minsta sentimentalt utan det blir väldigt kraftfullt och övertygande.
Men jag kanske är fast i ett motsatspar här som är felaktigt, men jag tänker på cynism och sentimentalitet som motsatser.
Till skillnad från Oscar Wilde som tänker ja. Att det är mer eller mindre samma sak.
Ja.
Men var förtroende. Inte han ganska cynisk?
Och sentimental.
Aha,
men jag tycker vi ska gå över till Mikaelas exempel.
Ja, jag ska tala om Eugene O'Neills Långdagsfärd mot natt. Det är en pjäs. Har ni sett den?
Nej.
Jag har inte sett den, men jag har läst den som pjäs.
Mm.
Men det var ganska länge sedan, så jag minns inte så mycket mer än att det är ett familjedrama.
Ja, jag har faktiskt sett en uppsättning som jag tyckte inte den var så... Den var inte katastrofal, men den var inte så minnesvärd heller. Men det här dramat, det är skrivet av den amerikanska Nobelpristagaren Eugene O'Neill. Han skrev det 1941.
Extremt Nobelpristätt i det här avsnittet.
Mm.
Ja, det är väl precis.
Mm. Det kan vi väl tycka är fint. Eller?
Mm.
Ännu har inte Nobelpriset devalverats.
Alla är dock döda. Nej, Quetzal lever.
Ja.
Ja.
Ja. Han är född 1940.
Nu tar vi Michaela Auger. Ser väldigt frustrerad.
Ursäkta.
När han skrev den så han publicerade den inte direkt utan han dog något decennium senare och då stod det i testamentet att den fick inte publiceras förrän 25 år efter hans död. Hans änka insisterade på att den skulle publiceras direkt och det är också vad som hände. Den hade premiär på Dramaten. Han skänkte den till Dramaten för de hade spelat många av hans tidigare pjäser och sattes upp på 50-talet, 56 tror jag, med Jarl Kulle i huvudrollen.
Gud, vilken dröm att ja. Se.
Och det är också... Den är ovanlig som pjäs på det sättet att den är i hög grad självbiografisk. Och det brukar ju pjäser väldigt sällan vara. Den handlar om Eugene O'Neills familj, mer eller mindre. Och
hans uppväxtfamilj eller hans vuxna familj?
Hans uppväxtfamilj. Och han hade, det var lite kaotiskt med familjerna han skaffade själv, kan man säga.
Pluralet antyder det.
Ja. Eugene O'Neill motsvaras av Edmund Tyrone som har återvänt hem. Han har varit på sjön. Han är ungefär kanske 18 år. Det vill säga att han är lungsjuk. Han har en bror som är 10 år äldre tror jag eller något sånt där. Ganska mycket äldre. James Tyrone junior som är väldigt misslyckad. Han är alkis. Och så är det fadern i familjen, James Tyrone. Han är före detta skådespelare som har sålt ut. Eller han sålde ut medan han fortfarande var framgångsrik. Och han hade något nummer som blev väldigt populärt. Och då bara fortsatte han resa runt och spela det numret istället för att ta allvarliga roller. Och det ångrar han nu när karriären är över.
Gud vad hemskt.
Och så är det Mary Tyrone som då är mor och hustru i familjen. Och hon är morfinmissbrukare. Och det blev hon i samband med att hon födde Edmund, yngste sonen.
Den här har varit väldigt, haft väldigt stor påverkan på Lars Noréns 80-talsdramatik.
Jag tänkte att den lät som Kaos i Granne med Gud.
Jag var så här, vilken är den här och vilken är natten? Dagens mor, jag trodde typ att det här var en pjäs av Norén.
Precis, för de hotelldramerna som man brukar kalla dem hos Norén, de här Natten är dagens mor, Kaos i Granne med Gud, de lånar sin form från Långdagsfärd mot natt kan man säga.
Mm.
Och det är den här, hela pjäsen är, den börjar 8:30 på morgonen och slutar vid midnatt ungefär. Och det är bara som en enda lång uppgörelse. Där de också, männen super otroligt mycket och blir fullare och fullare. Och mamman som precis, hon har precis återvänt från ett behandlingshem. Hon, under dagen så åker hon till apoteket och hämtar ut morfin och skjuter upp. Så. Och jag är ju emot, detta har vi diskuterat på någon fest någon gång vet jag, inte i podden tror jag. Jag är ju emot konflikter i relationer. Jag tror inte på konflikter.
Inte jag heller.
Nej.
För en gångs skull håller vi med varandra om någonting sånt här. Ja. Jag är helt på din sida.
Michaela, du måste skriva en så här Jordan B. Peterson-bok om allting du är emot som någon slags uppfostringsmanual för unga människor.
Nej, men jag tror inte att konflikter leder någon vart. Jag tror att det är den här stegringen av känslan under en konflikt och så sen så ebbar det ut och så tror man att man på något sätt har kommit framåt, men det är bara en illusion.
Vad gör man om det faktiskt finns en konflikt? Typ en intressekonflikt eller någonting.
Vad skulle det kunna vara?
Men det är ju det som är relationen med andra människor. Om de är nära, att det kommer alltid finnas någon form av konflikt.
Säg att man bråkar om hur man ska lägga upp föräldraledigheten till exempel. Och faktiskt tycker olika, vad ska man göra då?
Det är ingen tvistefråga, Lyra. För att det är kvinnan är hemma. Och så jobbar mannen.
Det är en pseudokonflikt.
Det är så otroligt mycket jag har missuppfattat i livet.
Ja.
Men jag tänker att så här, en intressekonflikt ur det här perspektivet, om jag får tolka det, eller om jag får tänka vad jag tänker, skulle vara en konflikt är permanent i det här avseendet. Det vill säga att det står två intressen mot varandra och det går inte att lösa det på något sätt, utan de stegas mot varandra. Men en intressekonflikt i en relation är ju någonting man löser.
Men säg att så här, vi är ihop, du vill bo i Gamla Enskede, jag vill bo på Södermalm.
Mm.
Hur löser vi det då?
Att någon får bestämma.
Ja, för det är också, jag tycker allt sånt är pseudoproblem. Då är det väl bara, men det är väl också för att jag är så medgörlig, så då skulle jag bara flytta till Enskede. Nej, den andra vill flytta till Enskede.
Jag skulle bara flytta till Södermalm, jag bryr mig inte så mycket.
Det är, jag tror att det handlar mycket om...
Fast det finns flera saker du bryr dig om.
Jo, men det skulle vara om jag var tillsammans med en person då som sa att du får inte
äta kött.
Du får inte läsa 2 timmar om dagen och du får inte promenera 1 timme om dagen. Jag förbjuder dig att göra det. Då hade jag väl... Men det hade ju... Då hade ju den personen varit vansinnig.
Jo, men om så här, ni har gemensam ekonomi och ni bråkar om hur mycket dina kläder får kosta...
Men jag skulle aldrig vara tillsammans med en person som bråkar om sådana saker. Det är väl det. Alltså man
så då gör man slut helt enkelt om sådana konflikter dyker.
Ja, det tycker jag. Jag tror att folk borde göra slut mycket oftare och mycket tidigare.
Eller så löser man det bara.
Ja. Då är väl lösningen att tjäna mer pengar. Ja. Eller, ja.
Lycka till i ditt relationsliv, Mikael.
Jag lever så här, det går toppen.
Jag hade, ja.
Nej, men jag är lite på er sida på så vis att jag tycker att konflikter kan vara, eller ibland kan man höra par säga liksom, nästan på ett stolt sätt att vi bråkar så mycket men vi är så himla bra på att lösa det. Och då kan jag tänka så här, ja, fast man kan ju också leva kanske så i vissa relationer att man inte bråkar så mycket för att det inte finns så mycket att bråka om. Och det är väl bättre. Men samtidigt så tror jag tror också att konflikter kan vara väldigt bra. Framförallt så är det så här, i vissa relationer kommer det uppstå konflikter och det måste inte betyda att relationen i sig är meningslös eller att man bör leta efter något konfliktfritt.
Men jag och Kristina har varit ihop i lite mer än 10 år och vi bråkar inte. Och har aldrig gjort, och de gånger vi bråkar så är det oftast för att jag har gjort fel och då ber jag om ursäkt.
För jag tänker det, och jag tänker att om man vill varandra väl så bråkar man inte. Och jag tror också att, om jag ska vara lite mer seriös, så tror jag att det är så himla lätt att förstöra en relation. Att säga saker till varandra som...
Aldrig kan bli osagda.
Absolut. Precis, som aldrig kan bli osagda och som på något sätt förstör hela språket i relationen. För att... Om man då säger att om de här angreppen inte betyder någonting, varför ska då de kärleksfulla orden betyda någonting?
Fast bara för att man kan förlåta någonting betyder det ju inte
liksom att det inte betydde någonting. Jag tycker snarare tvärtom, att de gånger som jag har haft konflikter i nära relationer, och inte alls bara parrelationer, och relationen har liksom reparerat sig från det, så har jag vuxit som människa. Att det är bara liksom när jag ställs mot väggen på det sättet av en totalt främmande världsbild eller uppfattning eller värdegrund eller någonting, som jag klarar av att förändra mig som människa.
Jag tycker nog att jag aldrig har vuxit av en konflikt, utan tvärtom, att när jag har undvikit konflikter genom, då hör ju också till saken att man får inte gå runt och vara sur heller, utan man måste ju i hela sitt inre känna att man är okej med att saker är som de är. Det upplever jag som utvecklande. Men tillbaka till Eugene O'Neill.
Som gestaltar ett konfliktfritt paradis.
Nej, det gör han verkligen inte. Och det är på något sätt, jag vet inte...
Borgerlig lycka i 1900-talet.
Jag tänkte börja med dedikationen. Den är till hans tredje fru. Till Carlotta på vår 12:e bröllopsdag. Älskade, jag skänker dig originalmanuskriptet till detta skådespel om gammal sorg, skrivet med tårar och blod. Det kan tyckas vara en vemodigt malplacerad gåva på en dag som vi firar till åminnelse av vår lycka. Men du kommer att förstå. Den är avsedd som en gärd av tacksamhet för din kärlek och din ömhet. För den förtröstan till kärleken som du har skänkt mig och som äntligen har gjort det möjligt för mig att på allvar umgås med mina döda och skriva detta skådespel. Skriva det med djupaste förståelse och medkänsla för alla i den hemsökta familjen Tyrone. Dessa 12 år, min älskade, har varit en färd in i ljuset, in i kärleken. Du känner min tacksamhet och min kärlek. Jean.
Fint.
Är det falskt?
Ja, det är det jag funderar på.
Ah.
Om man vet lite om Eugene O'Neills liv också, så detta var hans tredje fru. Han är svårt alkoholiserad nästan hela sitt vuxna liv. Han får 3 barn, 2 söner och en dotter. Dottern Ona O'Neill gifter sig 18 år gammal med Charlie Chaplin, som är 54 tror jag. Då blir Eugene O'Neill så arg så att han säger upp kontakten med henne. Träffade aldrig henne mer i livet. Hans 2 söner tog båda livet av sig. Den ena hade ett drogmissbruk och den andra var nog alkoholiserad, tror jag. Lars Norén har skrivit en jättebra pjäs som utspelar sig några år innan sönerna tar livet av sig, som heter Och ge oss skuggorna, tror jag. Där de här sönerna kommer hem till Eugene O'Neill. Och det är nog den bästa pjäsen, tycker jag, i den här genren av familjeuppgörelser som jag har läst. För att där, den är liksom väldigt subtil, och så får orden på något sätt sin tyngd av att man vet att det här sättet som de har att tala med varandra, det leder till sönernas död sen i verkligheten. Men vad jag funderar på lite med den här pjäsen är om det självbiografiska gör det mer sentimentalt eller mindre sentimentalt, om man har mer tålamod med sentimentalitet när man tänker att något är förankrat i verkligheten.
Jag tror det rent spontant, för jag tror att när någonting är förankrat i verkligheten, då kan man tänka den här tanken som är att hade någon hittat på det här, hade det varit för löjligt. Detta är ju för sentimentalt, det är för överdrivet. Men i och med att någon verkligen har varit med om det, så tänker man, jo, jag tror att man blir lättare, att man förlåter på ett annat sätt.
Det beror på hur bra någon är på att skriva. Alltså man kan skriva så att man känner friktionen mellan berättarens fantasi av vad som har hänt och det som faktiskt har hänt. Och man känner att det finns någon typ av skorr eller diskrepans däremellan. Då försvinner ju sentimentaliteten, även om den finns där. Eller den ställs i alla fall mot någonting annat. Men jag tror att det går utmärkt väl att skriva extremt sentimentalt om sitt eget liv. Om man inte är tillräckligt begåvad eller tillräckligt sanningskär för att ifrågasätta sitt eget omdöme.
Så det sentimentala då skulle vara att glida in i schablonerna, eller?
Ja, eller i fantasin om sitt eget liv. Och jag tror att där är ju frestelsen till självbedrägeri mycket större än om man skriver om helt påhittade personer.
För jag tänker jag ska läsa lite ur pjäsen så man får en känsla för hur den är. Det är mot slutet, det närmar sig midnatt. Modern har tagit sitt återfall och dragit sig tillbaka på sitt rum. Kommer snart att dyka upp i dörröppningen med sin gamla brudklänning i händerna.
Sentimentalt.
Och talar om att hon egentligen borde ha blivit nunna.
Sentimentalt.
Samtidigt som hon enligt uppgift ser ut som en liten flicka igen. Och Jim, alltså äldste sonen, kommer tillbaka efter att ha varit på horhus och är jättefull.
Sentimentalt.
Ja, Edmund och James har suttit och supit.
Bastardnamn.
Ja.
Nej, jag skojar.
Shakespeare-referens.
Edmund i alla fall.
Ja, Edmund, våldsamt. Håll käften. Jim, i grym hånfull ton med stänk av hat. Hur har vi det med vår lilla morfinfyllerist? Har hon somnat? Edmund hoppar till som om han hade fått ett slag. Det blir en spänd tystnad. Edmund ser sjuk och skräckslagen ut. Så rusar han upp i ett utbrott av raseri. Edmund. Ditt förbannade as. Ger brodern ett slag i ansiktet. Ett slag som touchar käkbenet. I första ögonblicket reagerar Jim stridslystet och reser sig till hälften för att slå tillbaka. Men så tycks han plötsligt nyktra till och blir bestört medveten om vad han har sagt. Och han sjunker slapp tillbaka i stolen. Jim, eländigt. Tack ska du ha, gosse. Det var rätt åt mig. Jag begriper inte vad som kom åt. Bara fylleprat. Du känner väl mig? Edmund, hans vrede ebbar ut. Ja, jag vet att du aldrig säger sånt där annat än... Men gud i himmel, hur full du än är, så finns det ingen ursäkt för. Paus. Olyckligt. Förlåt att jag slog till dig. Du och jag brukar aldrig bli ovänner. Sådär. Sjunker tillbaka i sin stol. Jim. Skrovligt. Det är ingenting. Det var bara bra att du gjorde det. Min hemska käft. Jag skulle vilja skära ut tungan ur halsen på mig. Döljer ansiktet i händerna. Trött. Det är väl för att jag känner mig så förbannat nere. Den här gången hade mamma i alla fall fått mig att hoppas. Jag trodde faktiskt att hon skulle klara det. Hon säger alltid att jag bara tror det värsta. Men den här gången trodde jag det bästa. Skälver på rösten. Det är väl därför jag inte kan förlåta henne riktigt. Ännu. Det betydde så mycket för mig. Jag hade börjat hoppas. Jag tänkte att om hon kunde rycka upp sig så kanske jag kunde också. Han började snyfta. Och det hemska med hans gråt är att den verkar nykter, inga fylletårar. Edmund blinkar för att själv hålla tillbaka tårarna. Tror du inte att jag förstår hur du känner dig? Sluta nu, Jim. Jim försöker hålla tillbaka snyftningarna. Jag har ju vetat det här om mamma så mycket längre än du. Jag glömmer aldrig första gången jag begrep hur du var. Jag överraskade henne på bar gärning med en spruta. Jesus, jag hade aldrig kunnat drömma om att några andra än horor använde sånt där. Paus. Och så det här med din lungsot. Den tog knäcken på mig. Vi har ju faktiskt varit mer än bröder. Du är den enda vän jag någonsin har haft. Jag tycker om dig. Jag skulle kunna göra vad som helst för dig. Edmund sträcker ut en hand och klappar honom på armen. Det vet jag, Jim.
Ja, men när du läser det på det här sättet, och på det här sättet menar jag, alltså inte det liksom själva sättet du läser på, utan just att det är extraherat ur sitt sammanhang. För jag tänker att det här måste ändå vara någon slags crescendo liknande ganska sent på kvällen. Man har varit med dem ett tag som läsare och de har hunnit berusa sig. Och då köper man det kanske på ett annat sätt. Men det är någonting med just det här att han börjar gråta och säger... Eller det som knuffade mig över kanten i sentimentalitetsfrågan, det är när han börjar gråta och säger att jag trodde att om hon kunde förändras så skulle jag också kunna göra det. Mm. Och det är någonting med det... Det är något i det som jag tycker skorrar falskt och därmed sentimentalt, som är själva liksom verbaliserandet av det som man ändå kanske förstod låg under det hela.
För det tänkte jag nu när jag läste också, att det är ju ingen undertext, utan det är att de verkligen säger allting rakt ut. Men sen, om man ska vara snäll mot Eugene och Nils, så är det väl å andra sidan en bra skildring av... alkisar, för de är ju så här när de dricker. De är ju sentimentala på det här sättet. Och...
Men hur är det när man ser den spelad? Alltså, är det här, du har sett den?
Ja.
Det jag tänkte på att det här man strukit ner om man satt upp det idag.
Ja, man måste stryka ner den för att den är ju så lång.
Ja.
Och så sen, alltså det är ovanligt med en pjäs där man på detta sätt i anvisningarna hela tiden skriver med vilken känsla orden ska uttalas. Oftast brukar man ju lämna det till regissören mer.
Ja, jag kände... Jag hade velat se det. Jag blev sugen på att se det, för jag vill se om man gör just det här. För det känns som att det hade kunnat göra... Jag tror att man kan göra den här scenen helt otroligt. Jag kände faktiskt inte den här sentimentaliteten alls.
Men jag tänker att de är ju helt klart sentimentala. Men det behöver inte betyda att pjäsen är det.
Nej, men det här, den här dedikationen talar väl ändå för att O'Neill också är sentimental.
Jo, och han var väl också gravt alkoholiserad.
Ja.
Jag tycker att man kan se det hos vissa författare som trillar ner i spriten. Att deras författarskap successivt vetter mer och mer mot det sentimentala. Alltså, tänk Hemingway till exempel, som absolut har det sentimentala i sig från början. Alltså, han är ärligt talat, även om den här hårdkokta stilen och hans ämnesval ger honom ett annat rykte, en ganska lipig författare någonstans.
Det är han verkligen. Alltså, Den gamla havet är en av de mer sentimentala böcker jag läst.
Ja, precis. Och Sun Also Rises också, på sitt sätt. Men det här är någonting, ju mer han dricker, desto mer accentuerat blir det här också, särskilt i den sista boken som kommer ut på Stum, The Garden of Eden, som är den här kärleksromanen som utspelas i södra Frankrike, är väldigt bra. Där är liksom, där flyter det sentimentala som något tjockt på ytan hela tiden och bubblar upp. Och undrar om det inte finns en korrelation mellan alkoholismen och sentimentaliteten också i litteraturen.
Jag tror det. Det sa Jon Fosse när jag intervjuade honom. Så sa han, eller talade han om åren han hade varit alkoholist. Och då sa han att han skrev på morgonen och sen när han hade skrivit klart så började han dricka. För att om han ens hade druckit en mun vin och skrev så blev det sentimentalt.
Mm. Vad tänker du, Lyra?
Ja, men jag tänker att det är någonting i det här samtalet nu som gör mig lite illa berörd. Det är någonting med anklagelsen om sentimentalitet och att hänga den över huvudet på författare så fort de hänger sig åt idealiseringar eller en stark känsla. Det är någonting lite liksom patroniserande och förminskande.
Men det är väl när det är en stark känsla som är falsk. Jag tänker att de här människorna verkar inte alls älska varandra på det sättet som de hävdar att de gör.
Men är inte sanningen alltid mer komplex än så? Alltså det är väl väldigt sällan så att man antingen älskar någon eller så gör man inte det alls. Eller att man antingen bryr sig om sin gamla mor eller så gör man inte det alls. Alltså jag tänker att det är en massa olika känslor och upplevelser och tillstånd kan samexistera i samma människa.
Jo, men man behöver inte gå och skrika ut varje känsla till personen direkt. Det är det som blir sentimentalt på något sätt, att det klingar falskt, att det är...
Jag tyckte alltså, inte det, den här dedikationen klingade så falskt, måste jag säga.
Devalvera orden helt.
Jag tyckte faktiskt också att dedikationen var fin. Den är ju lite liksom tygellös i sin, jag vet inte, den är så himla lång och så himla affirmativ, men jag tyckte att det var, jag blev lite rörd faktiskt av dedikationen. Men alltså, jag tänker att någonting som vi måste försöka ringa in bara för att veta vad vi pratar om
är... Jag känner också en viss begreppsförvirring, ja, det är en begreppsförvirring kring valensen i sentimentalitet kanske.
Exakt, för det kan ju inte vara så att, så här, att ge uttryck för starka känslor i konst, det kan ju inte vara sentimentalt i sig. Och det är inte det som någon säger heller, men frågan är då liksom, vad är det som gör att uttryck för starka känslor blir sentimentalt? Har det med falskhet att göra?
Ja, jag tänker att när det är en falsk känsla, när det är tomt, när det inte finns någonting bakom, det är bara ord.
Jag tror att det snarare finns en utbredd rädsla idag bland författare att falla in i det sentimentala. Och det är därför man får såna här lite stela, halvironiserande Tinder-Stockholmsromaner som du kritiserade i förra avsnittet, Michaela. Jag tror att litteraturen idag skulle må bra av att människor skakade av sig den här rädslan för att uppfattas som sentimentala eller pekorala eller dramatiska. Eller så.
Ska vi byta exempel där kanske?
Ja, men om jag bara... Eller om man ska ge... Ett exempel på en författare som inte skriver så, som jag förvisso har ganska svårt för, men jag tycker ju inte att hon är det minsta sentimental, så är det Evastina Byggmästare som skriver en väldigt förälskad, uppskruvad, ofta gullig poesi. Mm. Och det är mycket känsla, men det är inte sentimentalt.
Nej, det har du rätt i. Det är faktiskt ett intressant exempel. För hon, alltså det senaste jag läste av henne, det är verkligen en samling kärlekslyrik. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men den riktar sig då till... Den handlar om en person som hon är förälskad i, någorlunda olyckligt, men... Ja, också lyckligt, eller liksom hyfsat obesvarat, tror jag man får säga. Men det finns en stor lycka, bara i att känna den starka känslan. Och den tyckte jag var fantastiskt bra. Jag gillade den jättemycket. Och det har ju någonting, det blir väldigt mycket en formfråga. Att det kändes... Men jag vet inte, jag kan inte sätta fingret på det. Men jag tyckte att det var bra just som exempel.
Mm. Ja, amen, jag tycker just... Den här diskussionen om valensen i ordet sentimentalitet, intressant. Det är vad mitt exempel handlar om.
Ja, men då tycker jag vi går över till ditt exempel, Victor.
Vill du lyssna vidare? Andra halvan av sentimentalitetsavsnittet är bara för våra prenumeranter. Gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det kostar från 29 kronor i månaden.
Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.